Det var så djupt i höstmörkret man kan komma, och varje löv på träden var borta. Mörkret låg tungt över skogen, i vilken den lilla stugan låg. Ett varmt gult ljus lyste ut från den. Gåna hade lagat kvällssoppa åt dem, och hela stugan doftade av ingefära och curry. Mariam och Davor hade gett upp försöken att hitta sina telefoner. Mariam hade slutat swipa i luften och hade nog uppnått den där totala uttråkningen som deras föräldrar sa var så nyttig. Hon tittade på ådringen i träet. Hon antog att det var grenar som var de där runda mönstren. Det var en konstig tanke att hela stugan varit en björk en gång. Hopp, nu är jag ett hus, tänkte den kanske. Hon fnittrade. Davor tittade upp mot henne. Aha, så du börjar bli tokig nu. Hon kastade ett spelkort mot honom och lyckades på något otroligt sätt träffa näsan. Hon sträckte armarna i luften av förvåning och sa yes! Davor gned till näsan. Det var det jag trodde, sa han. Maten är klar, ropade Gona, och de gick in i köket. Slevade upp varsin skål med soppa och tog in den och gick och satte sig framför brasan. Ett tag var det enda som hördes slurp och brasan. Mariam tittade mot onkel Enya och hötte med skeden. Du måste fortsätta med din påhittade berättelse. Onkel Enya log. Jag trodde aldrig att ni skulle fråga. Jag tänkte att lyssnarna på utomberättelsen skulle få fortsätta höra om vår stuga i all oändlighet. Va? Men onkel Enya fortsatte snabbt. Ska du fortsätta eller jag, Gona? Jag lagar i soppan. Du får berätta. Ja, okej. Ja, var var vi? Jo, vi vaknade nästa dag i grottan. Där var vi. Även på sommaren ser havet utanför Nordnorges kust mycket kallt ut. Jag var mycket glad att vi befann oss i den varma grottan. Som också hade en eld förresten. Nästan lika bra som den här. Och såg ut över det. Från fönstret ovanför klippan. Och inte var därpå. George vickade på fötterna och sträckte på armarna. Vi ska till Svalbard, sa hon. Nej, föreslog jag. Jo, sa hon. Nej, föreslog Gona. Jo, sa hon. Och så var det med det. Hon var ju prinsessa trots allt. Hur, undrade Gona. Sa prinsessan. Omid och Gomid kom just då in med chips och läsk som de lånade från baren utanför. Och vi var ett tag tyst upptagda med de godaste och mest onyttiga frukostar man kan ha. Sedan följde vi efter prinsessan på ett led som lämmelfånar ner till hamnen. Jag för min del hoppades att hon inte bara tänkte hoppa i. Hon gick fram till en båt och ropade upp. Vart ska ni? Svalbard, ropade flickan i båten. Kan vi komma? Ropade George. Visst. Så var det fixat. 2 timmar senare satt vi på fartyget SS Oxente och guppade norrut på norra ishavet. Det var som sagt något speciellt med George. Inte en chans att någon vuxen ens skulle tänkt på att ta med oss om jag eller Gona frågat. Vi rörde oss över vågorna norrut. Skeppet skulle till Svalbard med en forskargrupp som skulle studera alger som växte på Svalbard. Norge blev mindre och mindre ju längre bort vi kom. Himlen var ljust blå och det var klart och ganska varmt. Till och med norra ishavet kan vara varmt om sommaren. Resan skulle ta ett dygn ungefär, hade kaptenen sagt. Vi kände oss väldigt små där på det stora kalla havet under den stora himlen. Till och med George, som prinsessan var, kände sig liten. På vägen förklarade George för dem varför de ville åka till Svalbard. Och det visade sig att det inte bara hade att göra med att hon hade en kompis där. Eller ja, det var ju en anledning. Men det var inte det hela. Och när han fick saken förklarad för sig så verkade det hela lite mindre galet. Men desto mer komplicerat. Filosofiskt grumligt, oklart moraliskt. Jag berättar vad George sa så gott jag minns, med hennes ord. Eller alltså, jag vill äta min soppa innan den blir kall. Kan inte du berätta lite nu, Gona? Gona, som hade ätit upp sin soppa, gick med på det. Ja, nickade hon. Det var vad det var. Nej, sa Mariam. Joho, sa Enya och nickade envist. Gona ignorerade dem och fortsatte, medan onkel Enya sluppade i sig soppan så snabbt och tyst han kunde. Jo, George, hon satt där på gigantiska hoprullade båtrep och berättade. Ni förstår, min vän bor i Svalbard, nere i en grotta. Han lagar riktigt god mjölkchoklad. Mm, sa Omid. Mm, sa Gomid. Ja, så jag tänkte att vi skulle dricka mjölkchoklad och säga hej, sa George. Isblock hade börjat driva runt i vattnet omkring oss, så sommar det ändå var. Men, hon lyfte på fingret och hötte mot molnen och tittade på oss allvarligt. Det är inte bara därför vi ska dit. Hon bakar nämligen väldigt goda bullar också. Bullar, sa Omid. Hoho, sa Omid. Men, hon lyfte fingret högre. Det är inte bara därför vi ska dit. Hon kan nämligen koka fantastisk fisksoppa också. Fisksoppa. Fisk, sa Omid. Soppa, sa Omid. Hon lyfte fingret ännu högre upp. Jag kan inte prata så högt som hon pratade nu, för jag har grannar som sover. Och hon sa, men det är inte bara därför vi ska dit. Nästan skrek hon av upphetsning. Hon har marshmallows till chokladen. Omid och Gomid hoppade upp och ner och nästan svimmade av ren hänförelse. Och sjömnen vrålade åt henne att vara tyst. Och en av passagerarna som hållit på med yoga och mediterat över isberg landade på huvudet. George sänkte ner fingret. Lite skamsen. Och satte upp händerna till förlåt för yoganissarna och sjömännen. Men, viskade hon och tittade på oss. Det är inte bara därför vi ska dit. Min kompis är bra på myrstacksgruppterapi. Och kanske kan hjälpa gnyrftan att inte bli helt koko igen. När de alla tänker ihop. Hon tittade från isbergen mot oss. Ni har ingen aning om hur djupt de kan fundera över björkbark. Jag tror inte det är riktigt friskt, men det är alltid lite svårt att veta. Kanske är björkbark verkligen jättedjupt? De är ju väldigt smarta när de tänker ihop också. Eller så har de bara alla intalat varandra att det är så. Det är så svårt att säga. Vi måste fråga min kompis. Hon är bra på djupa saker. Vad heter din kompis, frågade Enya. Per. Hon heter Per. Jag kunde se hur kugghjulen började rotera i Enyas huvud. Alltså, började han. Per är ett poj och jag sparkade till honom på spadbenet precis rätt tid. George skrattade och Homid och Gomid sparkade till varandra på spadbenen lite och fick så ont så de nästan grät. Sen låg vi på rygg och tittade på ultottsmålen driva förbi ovanför oss och isblocken omkring oss. Det var riktigt skönt och konstigt att ligga och sola och titta på is. En kvällsmat och en frukost senare så låg det där vid horisonten. Eller snarare stod upp och pekade mot himlen, Spetsbergen. Eller Svalbard som norrmännen döpt om det till efter den där barden som alltid klagade över kylan. Byn vi närmade oss, Svalbards huvudstad Longyearbyen, såg ut att bestå av dockhus som ett barn målat mycket noggrant i olika färger. Bergen reste sig högt över byn. Vi sa tack till kaptenen och sjömännen och bad dem farväl vid hamnen och följde sedan George genom byn och inåt landet. När vi närmade oss utkanterna av byn började vi se isbjörnsvarning och lämna inte stan utan gevär. Isbjörnar är stora skyltar. Jag och Kenya kände båda att vi inte var rustade att tackla isbjörnar och det sa vi till George. Jag hade känt mig riktigt dum ifall jag hade blivit dödad medan jag försökte springa bort från en isbjörn i gummistövlar med 5 par strumpor. George tyckte vi var mesar. Vi bryr oss inte, sa vi och vägrade lämna stan utan en guide. Människor, muttrade George. Vänta här. Men det sagt så hoppade och skuttade hon upp för och över kullen. Med Omid och Gomid i släpptåg såklart. Jag är strax tillbaka, ropade hon innan hon försvann över krönet. Vi undrade vad strax betydde för någon som levt i hundratals år. Men inom en halvtimme var hon tillbaka. Jag låg och tittade på molnen driva förbi när jag hörde Enya skrika. Det tittade upp och tappade hakan. Hon och Omid och Gomid sprintade ner från kullen med en isbjörn ett tiotal meter bakom. Ifall du inte redan vet det så är det så att isbjörnar får grizzlybjörnar att verka lugna och fredliga. Jag skäms att säga att vi skrek och sprang i cirklar och inte visste vad vi skulle göra alls. George och Omid och Gomid nådde fram till oss på några sekunder framför isbjörnen. Vi tog George i händerna och spurtade iväg. Stopp, sa hon! Det här är jätteoartigt! Vi lyssnade inte till henne eftersom det fanns ett stort monster bakom oss. Men hon grävde ner hälarna och sa stopp! Och vi fick oss ofrivilligt att stanna till. Det här är vår guide, dum-dum människor. Isbjörnen lyfte sin tass som slutade i långa vassa klor och vinkade. Så vi följde isbjörnen ut ur Longyearbyen. Han var en av de största isbjörnarna i området. Men det var inte därför de andra isbjörnarna inte attackerade oss, utan det var för att han var en sån riktigt schysst kille. Ni vet den där figuren som även de elakaste barnen i grannskapet mjuknar upp kring. Good Guy Gobi hette han. Och han ledde oss långt, nästan så långt som våra ben kunde gå. Upp på isen och halvvägs upp på berget och fram till ett hål. Det var ett hål i isen. En liten stege ledde nedåt. Gåna drack av sitt te. Här vinkade George och vi alla hejdå till Gobi och klättrade nedåt. Vi klättrade långt nedåt. Det blev mörkt. George och Omid och Gomid tog ut blå stenar som de smällde på sina pannor och som lyste med ett mjukt och blått sken. De smällde på stenar på varsin av våra pannor också. Har ni kvar dem? Frågade Davor. Nej, vi tappade bort dem senare. Vi kommer till det sen. Davor fnyste mycket oövertygat. Gåna ignorerade honom. När vi kommit till botten av stegen så vandrade vi längs en stig genom isen, djupt in i glaciären. Inte allt för långt nedanför oss kunde vi höra vatten rusa. Isen vred sig och svängde och snart hade vi inte en minsta aning om vart vi var. Vi svängde runt ett hörn och kom ut i en stor sal. Isväggar försvann bort i mörkret till vänster och till höger om oss. Oj, fel sväng, sa George och vände på en femöring. Det där är Bergakungens ställe. Nu ska vi se. Hon försvann i tanken och såg oseende bort in i mörkret. Men hon var strax tillbaka. Vi tar höger där borta. Och så gjorde vi. Och så var vi där. Och hon också. Per, kompisen. Hon satt mycket stilla, som en sten. Med ett leende som en sexåring som ser godis. Hennes hår var i tofsar. Och när hon reste sig upp var det långsamt men smidigt. Hon var inte mänsklig. Det insåg vi eftersom hon hade en flugsvamp som växte på en stor potatisformad näsa. Men hon såg mer ut som en människa än en delfin eller en myra eller en spindel. Välkomna, sa hon och klappade i händerna. Isgolvet under oss alla gav vika när de klappade. Vi föll alla in i en trattformad rutschkana som läggde oss skrikande djupare ned i isen runt tills dess vi slutligen spottades ut på stora högar av mjuk snö. Ännu djupare under jorden. Blåslagna, men oskadda. Stället doftade gott, som om någon precis bakat bullar. Vilket var precis vad det var. Bullar och choklad. Och som avslutning rik, krämig, ångande fisksoppa. Jag har aldrig ätit en soppa som den, varken förr eller senare. Vad kan ha varit i den? Fisk, grädde, kanske koriander, salt, peppar, citron. Och fantastiskt goda saker som jag inte vet vad de var. Vi åt alla till dess vi var proppmätta. Och medan vi åt hade Per en miljon frågor om knyruftan. Vem hade gift sig med vem? Vem pratade inte med vem? Trots att de delade tankar. Per var en fantastisk kock och förstår ni också en riktigt nyfiken i en struts skvallerbytta. Sådana finns det hos alla varelser. utan undantag. Det visade sig att Per var ett troll. De flesta av oss sover stensömnen, sa hon. Men jag är bara för nyfiken för det. Hon vände sig till George. Visste du att rävhanen och hans fru inte pratar? Kan rävar prata? Frågade Enya. Per viftade otåligt med armarna. Självklart inte. Jag menar sniffar, det förstår ni väl. De har inte sniffat på flera dagar. Hon sänkte rösten till en konspiratorisk viskning. Skvallerbitor över hela världen och av alla arter gör så. Varför ett mysterium? Det var ju knappast så att räven kunde höra dem. Och hon sa, de tycker att de behöver lite tid för sig själva, men jag tänker att de behöver mer kvalitetstid. Du vet, jaga lämlar, lite valrossar, alla klassikerna. Sitta och tänka är bra för troll, men för rävar. Hon skakade bestämt på huvudet för att visa vad hon tyckte om det. Och de lockiga tofsarna får fram och tillbaka. George gungade bak på sin stol. Jag har en relationsfråga åt dig, Per. Per lyste upp och böjde sig fram över bordet mot George. Händer på hakan och armbågar på bordet. Jag minns att jag tyckte att det nästan såg koreograferat ut. En slutade sig bakåt och en slutade sig framåt. Vad tycker du man ska göra när ens partner spenderar 1,5 år med att meditera över park? Och sen 1,5 år till med att meditera över badsalt? Ja, men meditation är väl bra. Vad är problemet? De skrev en uppsats på 2000 ord var om ämnena. George petade sig i tänderna med ett fiskben. Jag menar, jag är inget geni eller så, men när jag läste texten verkade den inspirerad men mycket galen. Hon gungade fram och tillbaka på stolen lite, Per. Och George hon gungade också. Dessutom har de inte gett mig blommor på ett tag. Per nickade och tänkte ett tag. Jag förstår, sa hon. Sen tänkte hon lite till. Jag tror nog att jag somnade ett tag, sa Gona. För nästa sak jag minns var att vi satt på mjuk och torr mossa. Och att Omid och Gomid skakade oss som mariachis. Åh, bra, ni är vakna, sa George. Omid och Gomid släppte oss och gick runt och skakade andra saker. Mest varandra. Per låg som en gruvarbetare som just hittat en topas. Per har tänkt färdigt och hon tycker att vi behöver prata, sa George. Vi? Aha, nej, jag och Gnyrftan. George kliade sig i huvudet. Men inte bara vi. Per tycker att vi också borde be om lite professionell hjälp. Jag trodde Per var proffs. Vi åkte hela vägen till Svalbard för att hitta henne, utbrast Enya. Ja, nej. Per är bara professionellt nyfiken. George tystnade, nästan som hon tvekade, men fortsatte sedan och såg för en gångs skull riktigt allvarlig ut. Vi ska träffa Icosahedran. Vem är Icosahedran? Frågade jag. George tittade på oss båda mycket allvarligt, en i taget. Det är den utomjording som gjorde gnyrftorna till tankedelare till att börja med. Han bor där nere, fyllde Per i och pekade neråt. När vi pratade hade vi gått lite långsamt längs en iskorridor. Då vi följde den tänkta linjen från Pers finger ner mot jorden ledde det mycket riktigt också rakt nedåt och istället för solid is var där ett mörkt hål och en stege som ledde ner i mörkret. Snark! Gona tittade upp. Åh, jag som tyckte att jag berättade så bra, viskade hon irriterat till sin man. Både Mariams och Davors huvuden hade fallit ner mot bröstet och de sov djupt. Du berättade jättebra, skrattade han. Det måste ha varit den bästa godnattsaga någonsin. Kona fnyste och Enya skrattade också, så tyst han kunde, bakom sin hand. De bar Davor och Mariam snarkande till sina sängar och stoppade om dem. Regnet smattrade mot fönstren utanför och vinden ven. Ett tag satt de tre vuxna vid elden, tysta, och lät tankarna vandra. Men snart gick också de och lade sig.